Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Så, jo men nu tycker jag det blir bra. Ah. Och du ser, om du ser att den där stoppar, då
är det den övre linjen som är min linje? Nej, den nedre som är min linje.
Jag ska se. Eller? Ja. Koko. Jag är högst upp och du är längst ner.
Ja, vad bra. Ja. Där är jag. Nu ser jag mig.
Ja.
Så narkosläkare gillar man ju allt som blippar och har en skärm och sånt. Ja, men sånt precis. Som är mätbart.
Exakt. Och om den där slutar blippa och blinka, då signalerar du till mig så sätter vi igång den igen.
Ja, precis.
Ja, men jättebra.
Sverige har ju länge jobbat med en aktiv socialpolitik. Vi har en stolthet i att vi har ett samhälle som är hälsosamt. Men då handlar det också om att jobba med de strukturella frågorna och jobba på den här både aggregerade nivå men på systemperspektiven också. Mm. Man behövs ju som läkare och läkarkompetensen i samhället. Man behövs utanför undersökningsrummet också.
Mm. Absolut. Och nu är vi utanför undersökningsrummet och i poddstudion. Och jag är jätteglad att du är här, Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet. Ja, välkommen.
Tack för att jag får komma hit.
Jätteroligt att du ville komma. Jag vet att du har supertufft och tajt schema, speciellt nu i december. Så jag är glad att du tog dig tid.
Ja, men jag är väldigt, väldigt glad för att få vara här. Och jag springer här emellan. Jag startar dagen och håller på med minimilöner och omställningsavtal och ska fortsätta med minimilöner och kollektivavtal här efteråt.
Bra, och det ska vi prata om idag. Jag tänkte börja med att fråga, hur kom det sig att du blev läkare?
Ja, jag var väldigt naturvetenskapligt intresserad, tyckte biologi var fantastisk, fysik, matematik. Så jag kände att det vore spännande att hålla på med. Och då är läkarutbildningen en sån. Och jag vill också kunna jobba internationellt över gränser, röra mig. Mm. Och läkaryrket är verkligen globalt på det sättet. Jag har rest ut i Europa, så jag har läst i Tyskland.
Mm.
Läkare har alltid rört sig över gränser. Mm. Så det var faktiskt en naturvetenskaplig inriktning först och främst. Mm. Men det här globala tycker jag är spännande.
Det här intresset som du berättar om för naturvetenskap och matematik, är det någonting som du hade med dig redan som barn?
Ja, jag har alltid gillat det här. Allt från att lösa gåtor, klura och förstå innebörden av varför händer saker. Det här lite komplexa tycker jag är väldigt spännande. Och vad händer med kroppen inte minst? Mm. Och därav också narkosläkare, hur jag kan se fysiologin, hur den fungerar. Jag kan ge ett läkemedel och så får jag en effekt och kan följa och kan monitorera. Mm. Och så det mänskliga på det här, hur människan fungerar. Jag tycker det är fantastiskt.
Mm. Kommer du från en familj med läkare också? Eller är du först i släkten?
Ja, jag är först i släkten. Inte alls någon sådan bakgrund. Min mamma är lärare. Och min pappa är bilmekaniker i grunden. Mm. Så jag har haft en spännande uppväxt så sett. Varit nyfiken kan man säga. Mm. Och jag har fått möjlighet. Men ingen läkarbakgrund. Och det är ju olika. Läkaryrket har ju många med läkarbakgrund och mycket traditioner på det viset. Och kanske hade jag gjort andra val i min läkarkarriär om jag hade haft det. Kan man ju reflektera över.
Mm.
Men båda mina föräldrar var väldigt engagerade i civilsamhället, i organisationen. De har jobbat lokalt med att hjälpa lokala initiativ mycket. engagerat sig för fritidsaktiviteter i samhället. De har varit fackligt engagerade. Så jag har en sån bakgrund mycket. Min morfar var fackförbundsordförande inom pappersindustrin exempelvis. Så vi har, jag har en sån bakgrund.
Just det.
Så det var, för mig var det ganska logiskt det här att jobba med de strukturella frågorna. Och engagera sig för kollektivet.
Just det. Men du kommer från Norge från början.
Ja.
Ja. Och hur gammal var du när du flyttade sen till Tyskland då för att plugga till läkare?
19 år var jag då.
Okay.
Så sen dess har jag varit utanför. Ja, jag har varit knappt ett år i Norge under tiden. Men flyttat ut.
Okej.
Okay. Mm. Och idag är ju det en fördel när vi får sådana influenser från Europa. Många av de avtalen vi jobbar med idag, de påverkas av europeiska regelverk.
Okej, okay, ja.
Och också det som kommer in med frågan om minimilöner eller inte. Det kommer att påverkas mycket av europeisk reglering.
Mm. Okej. Okay. Hur kommer det sig att du tog det här steget till att börja arbeta fackligt?
Ja, när jag kom till Sverige så halverade jag min lön. Då hade jag varit i Norge ett år och jobbade, så kom jag hit. Och dessutom hade man ju längre arbetstider här. Så tänkte jag, det här måste man ju styra upp. Så här gäller det att kolla hur det fungerar. Och på svensk arbetsmarknad, då är det parterna som förhandlar. Och ska man påverka så är det liksom in och försöka att, ja, vara del av det hela. Så jag började engagera mig lokalt. Mm. Jag började i Borås och sen fortsatte jag i Göteborg. Och engagerade mig för frågor för att försöka påverka lokalt. Mm. Och på den vägen är det. Sen så ökade det engagemanget.
Mm.
Men det bottnar mycket i läkarnas arbetsvillkor.
Kan du berätta om din resa från att du tog beslutet när du var AT i Borås till att börja engagera dig till att du har fått den positionen som du har idag som ordförande för Läkarförbundet?
Ja.
Hur har karriären sett ut liksom?
Ja, det var inte så planerat som det kanske kan se ut egentligen. När jag kom till Sverige så hade jag ingen bas. Som utlandsstudent så har man inte samma kontakter i det land man kommer till.
Mm.
Och jag stod väl på... Jag vikarierade då. Jag är inte inne i systemet ännu. Precis så som väldigt många läkare har det i Sverige idag.
Mm.
Och jag stod på röntgenavdelningen och så ringde den lokala SYLF. SYLF lokalavdelning och frågade om jag kunde tänka mig att gå på årsmötet. Mm. Och det tyckte jag var jätteroligt. Det var väl första kontakt med organisationen som på riktigt, förutom att jag var medlem. Så jag gick dit och blev invald i styrelsen. Så började det så långsamt. Och när jag kom till Göteborg så kom jag via SYLF i Göteborg in i den lokala läkarföreningens styrelse. Och så fick jag lite uppdrag när det där och jobba med frågor. Och till sist så blev jag också invald i SYLF centralt i styrelsen och jobbade där med frågor. Och då kombinerade jag den hela tiden med klinik och fackligt engagemang. Engagerade mig.
Mm.
Och det var ju, jag kanske... Det var ju vissa frågor, det var ju väldigt konkreta frågor som jag ville ändra på. Jag ville ändra på våra jourrum, så började jag jobba systematiskt med det för att få bättre jourrum helt enkelt, som då närmare operationsavdelningen. Så.
Mm.
Jag jobbade jättelänge med att få upp en anslagstavla där vi underläkare kunde samla all vår information så vi kunde ha en fast punkt. Det tog mig månader att få Sahlgrenska övertygad om att vi skulle få låta att ha vår egen plats. Ja, till sist så fick vi upp den där tavlan, det kändes ju som en jätteseger. Några veckor senare försvann den. Vad har hänt?
Mm.
Då hade det lokala konstombudet reagerat så att det där passade inte in i vår plan för sjukhuset. Så ut och åkte den.
Okay.
Jag tänkte, det här kan inte... Nej, så här får det inte vara.
Nej.
Så då kan man antingen ge upp eller så kan man ju öka insatsen.
Just det.
Här måste man verkligen kavla upp armarna och ja, försöka få ett ännu större inflytande.
Mm.
Jag upplevde också att läkarkåren inte hade det inflytande som man borde ha. Ofta stod läkarna på operationsavdelningen, vi hade mottagning.
Mm.
Och vi kunde inte gå på mötena som avgjorde våra arbetsvillkor många gånger.
Mm.
För att vi var schemalagda på ett sånt sätt. Så då tänkte jag, hur ska jag lösa det här då? Så började jag systematiskt jobba för att säkerställa att läkarna var inbokade på alla de här mötena som vi behöver gå på.
Mm.
Och det är fortfarande så. Att det behöver man liksom kämpa för och säkerställa att man inte gallras bort eller att läkarna prioriteras ned och, till att hålla akutmottagningen igång. Det är klart vi ska göra det, men då måste också alla möten schemaläggas så att man säkerställer att läkarna får vara med på de mötena som är viktiga. Varför valde du att bli allmänläkare?
Ja, jag har varit inne på egentligen i stort sett alla specialiteter. Till och med patologen tyckte jag var så här, men det här är ju intressant. Så jag är väldigt bred i vad jag tycker är intressant. Liksom. Och sen är jag otålig person som blir uttråkad av att hålla på för länge med samma sak. Liksom. Jag är inte den som djupdyker i någonting så mycket, utan jag vill liksom hålla mig, liksom, ha koll på allting så här. Och så tycker jag, det tycker jag är väldigt roligt liksom, att man får användning av hela sin läkarutbildning, att man liksom håller allting uppdaterat. Och sen så tycker jag det är väldigt härligt med den här patientkontakten. Jag tycker det är roligt att ha mycket patientkontakt och ha den här kontinuiteten att få följa människor över tid. Så det är mycket inom allmänmedicinens liksom, kärnan i allmänmedicin passar mig väldigt bra. Men det som fick mig att tveka först, det var att det var så dåliga förhållanden på så många vårdcentraler där man liksom inte hade förutsättningarna att göra liksom sitt arbete på det sättet som det är tänkt.
Mm.
Men sen hittade jag en vårdcentral där det fanns sådana förutsättningar, så det var egentligen när jag hittade den som jag faktiskt bestämde mig för att ge en chans. Liksom.
Ja.
Men jag tycker det är ett fantastiskt yrke att vara allmänläkare. Sen tror jag faktiskt att jag hade trivts väldigt bra på väldigt många andra ställen också. Men en sak som jag nu när jag har fått barn, jag har 3 småbarn och jag tycker det är väldigt skönt att inte jobba nätter och helger och kvällar. Så det är något jag värdesätter idag som jag inte tänkte på förut. Men det är inte det som fick mig att välja allmänmedicin, men det är en väldigt stor bonus i alla fall.
Ja, och idag så är jourbördan tyngre än någonsin, det har ökat. Gången jouravtalet inrättades och skapades, då var det en annan belastning på jouren. Den har ju ökat och skruvats upp. Så det är tungt att gå i jourlinjerna. Och den bilden, under förra avtalsrörelsen så mötte vi bilden av att läkarna var mycket lediga. Läkarnas jourkomp var en av anledningarna till problem i vården, fick man intryck av i media. Så då tog vi den fighten och kartlade hur mycket läkarna jobbar och visade i siffror att läkarna jobbar mycket. Läkarna är den grupp på arbetsmarknaden som jobbar mest och som levererar flest timmar kan man säga till arbetsgivaren. Så fick motbevisat den bilden. Och det är också väldigt tungt i jourlinjerna. Det hör vi väldigt tydligt.
Mm. Du sa ju där avtalsrörelsen. Liksom. För den som inte alls är insatt i fackligt arbete, vad är kärnan i fackligt arbete? Och vad är liksom en avtalsrörelse? Vilka är det som möts och hur går det till? Liksom? Crash course i fackligt arbete.
Bra. Jo, och det låter ju som att vi förhandlar en gång och sen så är det stiltje. Så är det ju inte. Förhandlingar pågår hela tiden. Allt från enskilda förhandlingar för enskilda medlemmar till de här stora, tunga avtalen som innehåller flera komponenter. Och det vi pratar om nu som vi går in och håller på med avtalsrörelsen, det är huvudöverenskommelsen som det heter med vår största motpart som är Sveriges kommuner och landsting som omfattar runt 30 000 av våra medlemmar. Och då är det så att vårt avtal som vi går på idag, det löper ut 31 mars nästa år. Och det har hållit, det var ett 3-årigt avtal. Och det betyder att vi kommer att, vi håller på med det, men jag kan väl säga att vi planerar att säga upp avtalet och det gör vi vid årsskiftet och då är det 3 månaders uppsägningstid och då är den då till 31 mars. Och då ska ett nytt avtal förhandlas fram. Och då handlar det om jouravtalen, om löneökningar, om en rad frågor som vi förhandlar en bloc i samma avtalsrörelse. Sen så har vi då också pensionsförhandlingar som pågår och där förhandlar vi tillsammans med många andra förbund där det jag ska på i eftermiddag exempelvis och synka med övriga förbund. Och det handlar ju då om pensioner som väldigt långa avtal, långt, långt fram i tid.
Mm.
Det betyder, avsättningar som görs idag ska ju tas ut av våra medlemmar om 20, 30, 40 år. Så och de pågår parallellt. Sen så förhandlar vi ju då försäkringar för våra medlemmar. Vad händer om man blir skadad i arbetet exempelvis? Det förhandlar vi också, pågår parallellt.
Mm.
Sen så förhandlar vi också om andra försäkringar, socialförsäkringar, avsättningar för föräldraledighet och så vidare pågår. Och så har vi då lokala kollektivavtalsförhandlingar där lokala löneöversynen pågår. Det är ju årliga ja, nylönesättningar eller det som kallas löneöversyn, att man justerar upp lönen, som pågår hela tiden. Så förhandlingsarbete pågår verkligen hela tiden och på olika nivåer, lokalt och centralt, nationellt. Och man kan säga att de här stora avtalen, det är nog, när man pratar om konflikt exempelvis och strejkrätt. Man har ju fredsplikt så länge man har ett avtal. Då kan man inte gå i konflikt. Men när avtalet löper ut, då är det man är en avtalslös period innan man har tecknat ett nytt avtal där man då ingår fredsplikt. Det är då det öppnar sig för möjlighet till konfliktande. Man kanske vissa gånger går i medling om man inte kommer överens och så vidare. Och mycket av det arbetet som pågår i samband med avtalsrörelsen handlar det om kartläggning av löner. Där har vi behövt bättre statistik exempelvis, så vi kan följa var sackar vi efter, var går det bättre och sådana frågor. Så det är en hel del arbete som pågår parallellt.
Och när du säger konflikt, gå i konflikt, är det det som är att gå i strejk då? Eller?
Ja.
Okej. Så att strejk kan man bara gå i efter att ett avtal har löpt ut? Eller kan det vara i den här uppsägningstiden, de här 3 månaderna? Nej. Eller det är under tiden man förhandlar ett nytt avtal.
Precis.
Om man inte blir nöjd, då kan man gå ut i strejk.
Jajamän.
Okej.
Mm. Och då har vi ju en strejkkassa exempelvis. Då man, i media brukar kolla när det närmar sig medling eller konflikt eller strejk. Då kollar media på, har de muskler att strejka? Och då kan man säga, ja, vi har byggt upp en bra strejkkassa. Så vi har muskler att kunna gå in i en konflikt, kan man säga.
Okay.
Så det är viktigt att ha med sig. För vi ska vara förberedda om och när. Ja. Och inte minst hela avtalsrörelsen behöver vi ha folk. Vi kan ta ut folk, bemanna upp så att vi kan förhandla och driva avtalsrörelser, driva avtalsfrågor.
När jag bodde i Paris under 2004-2005 var det. Det var ju strejk varje vecka nästan ute på stan. Men det känns inte som att det har varit så mycket läkarstrejk de senaste åren. Eller jag kan inte minnas att det varit någon strejk som jag har hört talas om. Men hur ser det ut? Brukar vi strejka, vi läkare?
Nej, på svensk arbetsmarknad så är strejk ganska ovanligt. Mm. Och väldigt ovanligt jämfört med Frankrike. I Frankrike har man en annan ordning. Där kanske man har strejker och sen förhandlar man vidare. I Sverige har vi mycket längre perioder av förhandlingar. Och försök till att lösa det innan det kommer till en konflikt. Så där fungerar svensk arbetsmarknad och förhandlingar annorlunda än Frankrike. Läkarförbundet, läkarna var ute i strejk på 90-talet. Det gällde då arbetstider och jouren. Och sen så var vi medling här under 2000-talet, 2007. Det handlade återigen om vila och veckoarbetstid, arbetstider kan man säga.
Okej. Ser du framför dig att, för nu bara i dagarna så har vi läst om hur det har varit väldigt stora uppsägningar i Stockholms sjukhusen och så. Och man hör ju liksom väldigt ofta om hur svåra arbetsvillkor läkare arbetar under. Ser du framför dig att det skulle kunna bli en strejk nu när vi ska förhandla fram det här nya avtalet?
Ja, det är alltid omöjligt att säga, särskilt så här tidigt. Vad jag kan konstatera, eller vi ser, är ju att här har läkarna ställt upp väldigt länge. Det har varit tuffa tider och man har jobbat över, man har tagit på sig extra pass. Vi har löst en ganska prekär situation i hälso- och sjukvården och liksom sträckt åt extra långt och ställt upp över tuffa somrar. Man har haft sommarsituation hela året. Och sen på det här, när man ska försöka lösa krisen, så varslas vi. Och det är tungt där ute. Det känns som att man inte uppskattas för den insats man har gjort. Så det är väldigt, väldigt olyckligt. Och det är klart att det här kommer påverka hälso- och sjukvården. Det är ju dessutom den bilden som, när man uppfattar att arbetsgivarsidan går ut och säger att det här kommer inte påverka hälso- och sjukvården, så känns det som att vi lever i två olika världar.
Ja.
Så vi går in i en väldigt tuff avtalsrörelse. Och vi har då en pressad arbetsmarknad dessutom. Så jag ser framför mig en väldigt tuff avtalsrörelse.
Som ordförande i Läkarförbundet så sitter du på en maktposition. Hur upplever du det?
jag tror det är viktigt att läkarna har den platsen. Och vi hade det som mål när jag valde storförande, så var det med uppdrag att synas mera och få större inflytande över hälso- och sjukvården. Och vi har jobbat systematiskt för att vi ska få en plats vid bordet där frågor som berör läkarna avhandlas och också påverka hela hälso- och sjukvården. Och det har vi ju lyckats med. Vi har ökat synligheten, ökat inflytande, och jag tror idag så har vi ett stort inflytande i svensk hälso- och sjukvård. Men det följer också ett ansvar. Man breddar sig, kan man säga. Det är väldigt många frågor där vi tillfrågas om och där vi är med. Och det tror jag är bra. Jag tror att läkarnas kompetens behövs i svensk hälso- och sjukvård. Mm. Hälso- och sjukvården är en politisk styrd verksamhet. Men det är också kanske en av de allra viktigaste samhällspelarna som vi har. Det är hälso- och sjukvården. Det är också de som tar, så där vi lägger störst resurser. Det är viktigt att läkarna har den här plattformen och har ett inflytande över hälso- och sjukvården. Så ja, det tror jag är viktigt. Mm. Viktigt för samhället.
Och med makt så kommer ju också granskning och kritik. Och det är ju någonting som man får hantera också som läkare, som alla läkare får hantera, att man kan bli kritiserad och granskad. Men jag är väldigt nyfiken på hur du personligen hanterar att just stå ut med den här granskningen och kritiken kan komma.
Ja, men det är en del av branschen. Det här är en politisk fråga i stort, och det får man vara beredd på. Det ingår att bli granskad. Och är man en maktfaktor i svensk hälso- och sjukvård som läkare är, det gäller både mig, men det gäller också alla läkare, så blir man granskad. Då får man hantera det. Det får man ta med i beräkningen att det pågår. Och så är det ju viktigt att kunna sålla också. Jag ska säga att i en sån här granskning har ju, och särskilt i höstens granskning, fått mycket positiv också feedback. Folk som tycker att man gör bra saker, tycker att det här med utbildning är bra, att vi lever som vi lär. Mm. Det är ju inte så att man går till SKL och de kommer att fortbilda förtroendevalda inom Läkarförbundet utan där vi som driver fortbildning och ledarutveckling så hårt ska ju leva som vi lär. Mm. Och det har vi ju fått upp på agendan. Mm. Men det är klart att vi ser också att läkare kan bli utsatta i media, både lokalt men också i nationell press, där man som läkare är särskilt granskad från samhällets sida. Och det kan vara tufft. Vi har också stöd till medlemmar som blir utsatta. Det gäller på arbetsplatsen eller offentligt. Mm. Vi har kollegiala nätverk. Vi försöker också ha läkare som kopplar ihop så läkare kan träffa andra läkare.
Mm. Om du har haft en dag på jobbet och du känner att nu har jag fått svidande kritik eller nu var det riktigt jobbigt här. Vad gör du för att liksom återhämta dig och samla kraft?
Jag är samman med mina barn mycket. Det ger mig väldigt kraft och det är bra, och så är jag mycket och springer och så tänker man så här, det spelar väl roll, man har impact, kan man säga. Man försöker att lägga undan och man får sålla informationen. Det är ju ett väldigt flöde idag och väldigt många tyckanden, och många tycker att läkare tar för mycket plats kanske, och då får man ändå stå för det och säga att ja, vi har ett stort inflytande och man kan tycka olika om saker. Både om den politik vi driver och vad vi står för. Så dels får man sålla i den information som kommer. Mm. Men det är ju ändå att ha vardagen och säga att ja, men jag har mina barn och myser med dem. Mm. Det är mig väldigt mycket.
Det är ju perspektiv också.
Ja.
Jobbet är ju inte allt. Även om det är en stor del av livet så finns det ju mycket. Det finns ju ett liv utanför jobbet också.
Men det är ju ett jobb som man har. Man är alltid läkarens ordförande, ska man säga. Så att man har det med sig hela tiden. Mm. Det är ett kontinuerligt jobb. Mm. Och som läkarförbundsordförande, alltså Läkarförbundet bedriver inte klinik eller medicinsk verksamhet. Vi ska ju säkerställa att vi har jurister som kan ställa upp för våra medlemmar som behöver hjälp. Att vi har en medlemsservice som går, att vi kan förhandla inkomstförsäkringar för våra medlemmar, att vi håller igång verksamheten.
Mm.
Att vi har ju tillgångar som finansierar verksamheten så att medlemsavgiften kan hållas på en rimlig nivå. Så vi finansierar en del av verksamheten med de tillgångarna vi har, exempelvis allt det där ska skötas professionellt.
Mm.
Så det är ju ett jobb med många andra komponenter än det kliniska, och det ska man också ta till sig. Även jag behöver lite fortbildning. Vi har ju efter 10 år med det här jobbet, så mycket av de verktyg jag har jag tillägnat mig själv utanför. Mm. Men jag behöver också lite påfyllnad. Mm. Man är inte född med färdigutbildad på något sätt. Så även jag behöver det. Och då får man ju orka göra en analys och säga, vad skulle jag behöva för att kunna utveckla det här ännu mer? Det är lätt att man fastnar i vardagen. Man jobbar och jobbar och jobbar och jobbar. Utan att lyfta blicken lite och säga, hur ska jag kunna jobba smartare så vi får gjort mera?
Mm.
Det är utmaningen, tycker jag, i ledaruppdraget.
Okej, ja. Vi nås ju av berättelser nu, och det har ju pågått under några år. Men jag tycker att det har eskalerat, de här berättelserna om unga läkare ute i landet som går in på ingångslöner som ligger extremt lågt, kring 20 000 kronor. Det har rapporterats om siffror så lågt som 21 000 kronor på sitt första underläkarvik. Det finns en förväntan av att jobba över, eftersom det finns en väldigt stor konkurrens om jobben, så är kraven väldigt stora på arbetstagaren och villkoren väldigt osäkra. Och vi läser om läkare som mår så dåligt av arbetet att de blir sjukskrivna. Har det alltid varit så här för unga läkare? Är vi bara känsligare idag, eller vad är det som håller på att hända egentligen?
Nej, vi är inte känsligare idag än tidigare, och det har inte alltid varit så. Och det är helt orimliga löneerbjudanden som vi hör idag. Så jag är oroad över utvecklingen. Det är ett stort ansvar som man tar på sig som läkare. Och man bär upp hälso- och sjukvården, och så hör vi rapporter om ingångslöner på 20, 21, 22, ja, 23 000. Det är inte rimligt alls. Så, och vi ska igång och prata om minimilöner, och jag är på väg dit för att prata om det. Vi behöver titta på det. Så jag är oroad över utvecklingen. Här har vi kanske Sveriges längsta utbildning, och det man ska bygga den medicinska kvaliteten på och den här samhällsfunktionen som hälso- och sjukvården är, och läkarna och framtiden. Och så erbjuds de arbetsvillkor som inte är rimliga alls. Och det kommer att ha effekt på lång sikt, självklart. Men det säger någonting om samhället inte uppskattar läkare högre och nyutbildade läkare. Det är en farlig utveckling.
Mm. Varför har vi inte idag en lägsta lön, en minimilön, som man liksom inte får gå under?
Mm. Och då är det, dels så finns väldigt få minimilöner på svensk arbetsmarknad. Det är så man har reglerat arbetsmarknaden, det är upp till parterna. Och senare, om man säger en 20-årsperiod, så har de successivt tagits bort. Och det var också en önskan från delar inom läkarkåren att ta bort lönenivåerna centralt.
Okej, man hade centrala lönenivåer tidigare.
Ja, man tog bort det först för ST-läkare, och då hade man en bra löneutveckling efter det. Det hängde självklart ihop med en bra arbetsmarknad. Och sen på grund av det så tog man bort AT-läkarlönen, alltså lägst lönen.
Mm.
Och sedan för 2 eller 3 avtalsrörelser sedan så tog man bort den för medicinstuderande. Och anledningen var att man upplevde att de normerade nedåt.
Mm.
Det kan man diskutera. Det där är alltid fluktuerande beroende på hur tiderna ser ut.
Mm.
Men jag tycker det är läge att diskutera det här igen.
Ja. Ja, och vilka är det som ska diskutera? Ska ni träffa liksom SKL och diskutera? Eller?
Det kommer vi att göra. Mm. Nu är jag på väg för att träffa andra förbund. Och då handlar det om lärarnas förbund, och socionomers förbund, fysioterapeuter och så vidare. Så vi diskuterar sinsemellan om hur det ser ut på arbetsmarknaden.
Mm.
Och så kommer Läkarförbundet att diskutera det här internt. Så lämnar vi över vårt yrkande till SKL här och då ingår, börjar vi förhandlingarna. Vi kommer att lämna dem strax innan jul, veckan innan jul. Då byter vi yrkande som heter. Men jag kan säga det nu att det här är någonting vi diskuterar. Mm.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Som underläkare och i processen att söka ST och sådär så är det ju väldigt intressant att diskutera med andra som är i samma situation. Och det finns ju grupper på Facebook kring underläkarlöner och ST-löner och sådär. Och där är det väldigt tydligt att det är väldigt svårt att få en individuell löneförhandling inför sitt första inför sin ingångslön. Och svaret som väldigt många nås av när de träffar verksamhetschefen på ett sjukhus eller på en vårdcentral, det är ju att ja, jag skulle gärna vilja ge dig en högre ingångslön, men jag kan inte för att HR har sagt satt en nivå. Och sen får man liksom inte träffa den som man skulle vilja diskutera med. Hur ser du på det här, Heidi?
Ja, det är helt orimligt. Vi har ju ingått avtal där lönen ska vara individuell och den ska vara differentierad. Och vi möter en motpart, SKL, som vill ha ett icke-definierat löneutrymme med hänvisning till att lönen ska kunna förhandlas lokalt. Och då får vi signaler om att det inte fungerar. Att individen möter en så stark motpart som i princip sätter lönen ensidigt som man sätter på HR-kontoret. Mm. Det är inte alls rimligt. Och det visar bara på att vi har en dysfunktionell arbetsmarknad med en motpart som är väldigt stark och har nästan till monopol på arbetsmarknaden för våra medlemmar. Och slutsatsen är ju då att då måste vi ha avtal som kan matcha en så stark motpart. Och man kan diskutera mycket olika avtalslösningar, men det är helt orimligt att individen själv då möter en motpart som man inte har möjlighet att förhandla mot, som i princip använder en lönekartell lokalt.
Mm. Vad tycker du är en rimlig minimilön, ingångslön för en läkarstuderande termin 9?
Vi har tittat lite olika och sett. Vi har ett möte ikväll och vi återigen ska diskutera det här. Vi bland annat sitter med studenternas organisation, så att jag ska faktiskt inte vara lite försiktig med att säga det här. Mm. Men jag har sett några trappor som i Sverige som verkar mer rimliga. Jag tycker inte en lön på 21 000 är rimligt. Mm. Kan vi säga. Jag kan bara återigen konstatera att arbetsmarknaden för läkare där det är en part, en region kanske, som är så stark. Det finns stor risk för att man får en dysfunktionell arbetsmarknad. Det finns också stor risk för att läkare säger nej, men det här tänker jag faktiskt inte vara med om. Det är inte rimligt att välja en annan bransch. Och det ser vi också. Vi kan se det också tydligt i våra grannländer som Finland exempelvis. Att nyutbildade läkare väljer en annan bransch. Och med läkarutbildningen är man inte bunden att enbart välja regionen som arbetsgivare. Det finns också andra möjligheter. Men jag tror det är helt nödvändigt att samhället visar läkarna uppskattning. Och det är inga omöjliga lönekrav, det är helt rimliga lönekrav.
Mm. SYLF gjorde, alltså Sveriges yngre läkarförbunds organisation, gjorde ju en undersökning i väntan på AT, heter den. Och den visade ju att en tredjedel av de unga läkarna faktiskt uppgav att det var ganska eller mycket troligt att de kommer lämna vården inom 5 år. Varför tror du att de har svarat så här? Vi har varit inne på det, men kan det finnas flera orsaker?
De gör en rationell bedömning av situationen och arbetsvillkoren där ute. Är det rimligt? Svarar det mot mina förväntningar? Och i många fall gör det inte det. Det är tungt att vara läkare idag. Man har ett väldigt stort ansvar och vi ser att ansvar och befogenheter inte går ihop. Mm. Då är det inte rimligt. Man älskar sitt jobb som läkare, men man behöver inte och verka under de villkoren som finns. Och allt för lite fokus har varit på att säkerställa läkarnas arbetsmiljö och villkor. Många läkare har bristande stöd också uppåt i leden från chefsleden. Och där är det viktigt att vi har chefer som kan ta ett professionellt ansvar, att man kan lyfta ett problem till sin chef som ger en stöd i det.
Mm. Det är ju en utbildning som öppnar upp många vägar till andra karriärsval också, läkarutbildningen. Ser Läkarförbundet något problem med att fler läkare söker sig till andra yrken? Eller är det positivt att den här utbildningen ger en så bred möjlighet till andra karriärsval?
Och det är absolut positivt. Att, alltså med en läkarutbildning, men medicinskt utbildad, så betyder det inte enbart att man ska vara inom mottagningsverksamhet, inom en klinik. Det handlar ju mycket om att jobba inom system som medicinsk expert. Man kan jobba inom forskningen, life science-sektorn, ja, det biomedicinska området. Det finns en rad områden där läkarens kompetens är gångbar. Mm. Jag tror att i framtiden kommer vi att se det ytterligare starkare. Att läkare rör på sig. Läkare har alltid rört på sig. Det är helt naturligt. Och läkarens kompetens behövs, ja, inte minst inom politiken skulle man behöva läkarkompetens. Och inom våra departement och våra myndigheter behövs läkarnas kompetens.
Mm.
Så det är bra.
Mm.
Det behövs också en dynamisk arbetsmarknad och att man kan röra sig.
Mm. Men samtidigt så står vi ju inför en framtid med en allt fler personer som lever med kroniska och komplexa sjukdomar. Och en åldrande befolkning. Och det leder ju till en ökad efterfrågan av sjukvård. Mm. Är det inte så att vi kommer få en läkarbrist framöver om det är så många läkare som väljer att arbeta inom andra sektorer än just det kliniska arbetet?
Ja, jag tror samhället behöver värdesätta läkarnas kompetens om läkarna ska, så att, för att läkarna ska stanna. Mm. Det finns ju annars en risk att många lämnar yrket och går till annat. Och därför är det så viktigt för samhället. Man säkerställer att vi har rimliga villkor ute i hälso- och sjukvården så att personal stannar kvar. Det spelar ingen roll hur många läkare man utbildar. Om man har dåliga arbetsvillkor så kommer läkaren ännu inte att välja det.
Mm. Men SKL har ju, som vi sa, de har ju monopol på. Man måste som läkare, finns ju inte så andra många ställen att arbeta på än sjukhuset i den staden man bor. Och det finns ju flera vårdcentraler såklart. Men det är också så att SKL och sjukhusen har ju inte så många andra yrkeskategorier än just oss läkare att välja på till att tillsätta på sina poster. Liksom. Så jag tänker att skulle inte vi som läkare och liksom Läkarförbundet kunna vara väldigt tuffa i våra krav på vad vi behöver? De har ju inga andra att välja istället för oss läkare. Eller hur tuffa kan vi vara? Liksom? Hur, är det svårt att förhandla med SKL? Vad tycker du?
Ja, SKL har ju en motpart som har monopol på stor del av tjänsterna. Så det är klart att det är en tuff motpart.
Mm.
Men vi är också en tuff part. Jag tror, och tillgången då. Vi ser nog också andra yrkesgrupper som tycker att man nog kan göra läkares uppgifter. Och det ser vi ju i Sverige. Det har ju skett en stor del, en uppgiftsväxling i Sverige redan. Så det är inte givet vem som ska göra vad i vården. Där kommer det att se ändringar. Och det tror jag också vi kan se en utveckling vad gäller bemanningen inom hälso- och sjukvården i stort. Alla uppgifter som görs idag, det kommer kanske att växlas över och ändras på.
Mm.
Men det är klart att man går ihop och både lokalt och centralt. Så att dels så ska vi förhandla hårt på central nivå.
Mm.
Och så gäller det också det lokala. Det är viktigt att vi har möjlighet att röra oss på arbetsmarknaden. Jag minns själv när jag var ST-läkare och vi gick ihop. Fyra eller fem ST-läkare på kliniken. Och förhandlade ihop och sa att vi ordnade andra jobb. Och sa att antingen så får vi förhandla bättre lön.
Mm.
Eller så har vi hittat andra jobb.
Mm.
Och då fick vi förhandla. Då gick det från att det var omöjligt att förhandla till att vi kunde visst förhandla vår lön.
Mm.
Så man är starkare tillsammans helt enkelt. Mm. Men visst, vi ska veta vårt värde, tillbaka till det du frågar om.
Mm.
Att vi har ett högt värde. Ja, vi är en helt nödvändig resurs.
Mm.
Ja, vi har möjlighet att göra annat också och sätta hårt mot hårt.
I Sverige har vi en tradition av att inte så gärna prata om lön. Det är ju någonting som är lite hysch-pysch och så. Det tänker jag, det är någonting som kan ligga oss i fatet när vi ska få upp våra löner, att man vet liksom inte vad kollegorna tjänar. Förutom om man jobbar inom regionen så kan man ju ringa till HR och få ut lönelister på, för det är offentliga liksom, handlingar. Så. Men det är nog inte så många som pratar lön, tänker jag. Vad tänker du om det? Behöver vi bli bättre på att ta bort det här tabubelagda ämnet lön och börja prata mer kring det?
Ja. Och två saker har läkare varit dåliga på att prata om. Eller dåliga, men vi har haft svårt med att få förståelse, tror jag, i allmänhetens ögon. Det är våra arbetstider och det är vår lön.
Mm.
För avtalsrörelsen tog vi det med arbetstiderna. Då bilden var att läkarnas jour var problemet. Det var därför man inte kunde bemanna vården, för att vi var jourkomplediga. Och då tog vi den och visade på att det inte stämde. Och nu är det lönen, dags för lönen. Och då är den här bilden, vi får signaler om löneerbjudande på 21-22 000. Medan i statistiken i media så möter vi en bild av att läkarna är högavlönade.
Mm.
Och det är den bilden vi måste visa upp och säga att nej, men det är så här det ser ut. Läkare har inga ohemöliga löner.
Mm.
Läkare har inte bättre villkor än alla andra. Vi har tvärtom med det jobb vi gör låga löner.
Mm.
Så det gäller att vi vågar att prata lön. Men historiskt sett så har läkare inte pratat lön. Det måste vi ändra på.
Mm.
Och det handlar återigen om att veta sitt värde. Och säga att ja, vi har ett stort ansvar. Och vi måste ha lön som motsvarar det ansvaret.
Just det. På Sacos lönesök så finns det ju väldigt tydlig statistik över lönerna i landet kring hos läkare. Och jag fick hjälp av en Facebook person att ta fram lite statistik från 10 år sedan, och då låg ST-lönerna på 39 000 ungefär, ingångslönen, medellönen hos ST-läkare för 10 år sedan låg på 39 000 och idag ligger motsvarande medellön på 46 000, så det motsvarar en löneökning på mindre än 2% årligen. Vad tycker du är en rimlig löneökning när man pratar om liksom lönerevisioner och hur mycket det ska öka varje år? Vad är Läkarförbundets mål? Liksom?
Mm. Jag tycker vi ska att vi besträver efter att vi ska ha en, med anledning av att vi har sackat efter, borde rimligen ha en högre löneökningstakt för nu än utvecklingen för att hämta in, tycker jag nu. Och vi bör vara rättvärderade. Kan man fråga, så det är två frågor. Är vi rättvärderade där vi ligger nu? Och bör vi öka snabbare takt för att ändra på det?
Mm.
Jag tycker vi bör öka snabbare. Eftersom jag tycker att vi har sackat efter för mycket.
Mm.
Ja, vi ska inte sacka efter allt. Tvärtom så har vi en del att hämta upp.
Mm. Vill du säga någon årlig procentuell siffra?
Nej, svårt att säga. Det beror ju på inflationen och övrig utveckling. För det är en relativ siffra.
Ja, precis.
Om vi får 2,5% löneökning och inflationen är 5%, ja, det var taget i luften.
Mm.
Men då hänger vi inte med.
Mm.
Så det beror på värdet av pengarna.
Mm.
Och där kan man ju säga, där handlar det ju om pengar på många sätt. En peng är ju den som ligger i lönen. Sen så beror det ju på sociala avgifter, pensionsavsättningar. Ja, totalsumman, vad läkarna får ut netto. Inklusive vad de måste betala på annat håll. Det är den totalen som är viktig. Och sen så tycker jag också att man ska titta på hur mycket man jobbar. Läkare jobbar många timmar. Man jämför av och till med andra yrkesgrupper. Men då ska man också veta att läkare jobbar många timmar vid basen en 40 timmars vecka. Medan andra yrkesgrupper kanske inte har 40 timmars vecka. Då slår man ju timlönen ut på en annan siffra. Så man ska våga titta på timlönen också. Mm.
Jag tänkte att vi skulle prata lite om unga läkares mående idag. Vilken bild har Läkarförbundet av hur unga läkare mår idag?
Vår bild är att det är en tuff situation där ute. Att många läkare mår dåligt. Och dessutom när de mår dåligt inte får det stöd som de behöver från sin arbetsgivare. Tyvärr. Många har det bra också. Men det, framförallt är det en alltför stor grupp som mår dåligt. Och då ser vi en kombination av högt ansvar och bristande stöd i yrkesrollen. Vi ser att många behöver jobba över för att få arbetsdagen att gå ihop. Och vi ser att vila och återhämtning efter jour är svårt att få ut. Många får inte ut sin vila efteråt. Och jourpassen är tunga. Så det är en kombination av bristande stöd och stort ansvar.
Mm. Hur kan en enskild läkare som mår dåligt få stöd av facket i en sån situation?
Mm. Och vi har då förutom vårt lokala arbete, lokala föreningar och vi har skyddsombud. Vi har också då en kollegial stöd där man kan kontakta och få kontakt med en kollega. Och det är ofta, läkare är ju ofta en utsatt grupp. Det är inte så lätt att gå på sin arbetsplats. Man får en kombination att man tillhör den arbetsplatsen som kanske ska ge stöd. Så vi har kollegialt stöd. Och så har vi också ett nätverk där man kan få kontakt med en annan läkare som hjälper läkare och behandlar läkare. Så det finns lite olika stöd.
Mm.
Och sen så är ju också vår roll framförallt att trycka på arbetsgivaren och säkerställa att det finns ett stöd där. Vi har ju sett allt för många exempel där det har varit allvarliga situationer och tillbud ute på arbetsplatserna. Och den som inte blir omhändertagen efteråt är kanske läkaren som får fortsätta sin mottagningsverksamhet.
Mm.
Men den som kanske har stått i första leden och fått ta den största smällen av någonting som har hänt ute på arbetsplatsen. Och det är ju inte rimligt.
Mm. Men hur blir stämningen på en arbetsplats om en ung läkare som till exempel mår dåligt av stress drar in facket?
Mm. Svår situation kan det vara. Många som är unga på arbetsmarknaden har idag trygga anställningskontrakt, korttidsvikariat, får kämpa för att få en ST. Ja, det är ingen situation där det är så lätt att dra in facket och kanske klaga på sin arbetsgivare och uppmärksamma brister. Man är rädd för att uppmärksamma det, så det är en väldigt svår situation. Och då får man jobba på flera fronter. Och jag tycker att den situationen med vikariat idag, den är helt oacceptabel. Det används i all för stor utsträckning. Och nyutbildade läkare hamnar i en rävsax där de är tvungna att vänta in allmän tjänstgöringen för att få sin legitimation. Och den finns det en monopol på. Så det är en helt orimlig situation man är i.
Mm. Du tog upp det här läkare som mår dåligt som kan få stöd av... Finns det liksom mottagningar som tar emot läkarpatienter? Var det så du menade? Eller?
Vi kopplar ihop. Vi har ett nätverk
okay.
av läkare, andra läkare. Så man kan hänvända sig till oss. Så försöker vi koppla ihop dem.
Som finns ute i hela landet?
Ja,
eller?
Som finns på plats i hela okay. landet.
Mm. För det är någonting som jag tänkt på. Inte minst om man jobbar inom primärvården. Liksom första linjens psykiatri och sjukvård överhuvudtaget. Att man känner ju i princip alla i sin stad. Liksom, så det kanske inte är så lätt alla gånger att söka hjälp själv liksom, för sin egen räkning.
Precis, det är inte lätt att göra det. Och alla känner den.
Men då kan man höra av sig till, vad sa du, till liksom lokala fackförbundet och lokala föreningen och få hjälp, stöd och så.
Mm. Man kan också höra av sig centralt och så lotsar vi vidare.
Okej, okay. Just det.
Det är väl också en sån sak där man som fackförbund och förbund behöver jobba på att vara tillgänglig för medlemmarna hela tiden. Våra medlemmar har en tuff arbetsdag, de kan inte så lätt gå ifrån. Så vi behöver utveckla det så vi är tillgängliga på flera dygnets timmar. Det är en utveckling vi ser.
Okej. Okay. Jag tänkte vi skulle prata lite om primärvården.
Ja.
Skulle du rekommendera en ung kollega att välja primärvården?
Ja, det skulle jag. Faktiskt. Men jag skulle också rekommendera att förhandla hårt och se på villkoren där ute. För det finns ett stort utrymme att påverka, men det finns också lätt att man fastnar. Och när man väl har förhandlat klart och börjat jobba så är det svårare att påverka villkoren. Jag tror det är viktigt inom primärvården att det finns utvecklingstid, fortbildningstid, tid för reflektion. Många läkare går idag ned i arbetstid för att hinna med en heltid, som man säger. Det är ju väldigt, väldigt ogynnsamt för individen. Från min sida, jag som sitter och räknar på pensioner, kan jag säga att det drabbar pensionsavsättningarna hårt. För man får större pensionsavsättningar på den övre delen av lönen. Alltså ska man helst få en full hel lön. Och man ska heller inte behöva kompromissa med sin egen arbetsvillkor för att kunna leverera en heltid. Det är ju inte rimligt. Så det handlar ju mycket om villkoren. Och också kanske säkerställa att man får sina egna patienter. Att man får en egen patientlista. Sådana frågor. Och kan utveckla enheten.
Men det här med utvecklingstid och så, det har ju kommit fram förslag från olika håll att man skulle ha en dag i veckan som någon slags fortbildning, utbildning, även som specialist. Är det någonting som ni skulle kunna driva? Eller planerar ni att driva den frågan i förhandlingar med SKL?
Ja, vi tittar på den frågan och vi har haft den uppe. Och där kan man säga att vi trycker på staten delvis för att reglera det så att vi säkerställer att det finns krav på fortbildningstid. Sen så tycker jag inte att en läkare ska behöva gå in i löneförhandlingen och få förhandla om sin kompetensutvecklingstid och säga att ja, men jag kan acceptera att inte fortbilda mig och därigenom få pyttelite mer i lön. För det är ju inte rimligt. Man ska kunna ha sin kompetensutveckling. Och den kan se lite olika ut, men jag tycker absolut att vi skulle kunna överväga det. Sen så passar det inte för alla att ha precis en dag. Där måste det finnas en möjlighet att lägga upp det individuellt så som det passar individen bäst. Och specialiteten, de ser ju olika ut.
Ett rimligt antal listade patienter och att överhuvudtaget ha listade patienter är ju en fråga som är väldigt het inom primärvården. Vill du lagstadga om listningstak?
Ja, det tycker jag. Sen så måste det finnas ett utrymme för att anpassa. Vissa har en lista som är extra tung. Där patienten behöver längre tid. Då får man ha en kortare lista. Medan andra kan ha en längre lista. Några jobbar deltid. Då måste listan anpassas efter det. Men jag tycker absolut att den ska in i lagstiftningen. För annars så kompromissas det där bort och då listar man på vårdcentralen. Och hade 10 000 patienter listade på en vårdcentral och 3 fast anställda läkare, då kan man ju själv räkna ut hur många det blir per man.
Och vad ska till för att man ska få igenom ett sånt avtal då? Eller liksom, är det någonting som vi ser framöver komma snart eller är det här bara önsketänkande?
Ja, det är ett långtidsprojekt kan man säga, att få det in i lagstiftningen. Och det finns ju de som inte vill ha det in i lagstiftningen också. Men så småningom så får vi ju nog ha mål på vägen så att vi säkerställer först att vårdcentralen börjar jobba med det här. Att vi får det befäst i befolkningen också, att man har rätt att få en fast egen läkare. Så att de vet det och kan lista sig på. Det är de viktiga delmål på vägen. Och att läkarna också är varsade där ute på vårdcentralen att ja, min vårdcentral har all möjlighet i världen att lista på mig och använda de instrument som kommer på plats. Så det kommer att bli, tror jag, delmål på vägen dit.
Jag skulle vilja ha Heidis bästa tips på olika saker här. Och då är det 4 frågor. Det är, jag tar dem först så får du liksom, vet du vad du har att tänka på. Dina bästa tips för en löneförhandling. Dina bästa tips om man hamnar i konflikt med sin chef. Dina bästa tips till yngre kollegor hur man kan behålla sitt självförtroende när det blåser om man blir kritiserad av en kollega eller en chef. Och din spaning på framtiden. På vilket sätt har läkarrollen förändrats om 30 år? Ja, 30 år, väldigt långt fram. Kanske man ska säga... Du får själv välja om du vill ha 15 år eller 10 år. Eller jag låter dig bestämma där. Är du redo, Heidi?
Ja.
Vad är dina bästa tips för en löneförhandling?
Självklart, kolla så långt det går vilka löner som gäller. Läkarförbundet jobbar med att ta fram bättre lönestatistik. Och vi kommer med ett helt nytt verktyg nu för att göra en bättre lönekartläggning. Man måste ha på fötterna och veta vad man har att förhålla sig till. Sen så är det också viktigt att se på alternativen. Är det här mitt enda alternativ att jobba här? Eller finns det andra saker? För det påverkar den självförtroende när man går in. Och så måste man också säga, ah, men jag vill ta det här. Eller har jag någonting annat? Det är de två absolut viktigaste. Så måste man ha lite förberedelsetid. Där man rusar in på lunchen oförberedd. Det är ingen bra väg. Utan ta is i magen. Säg, vi har ingen tid i schemat för det här nu. Vi ses om en vecka. Dra hellre ut på förhandlingen. Än att rusa in i det. För den kommer att vara bestående länge.
Mm.
Tre saker.
Jättebra. Jag kan lägga till några saker där bara. För jag har själv haft löneförhandling, sen blev det inte det jobbet utan det blev ett annat jobb. Men en sak som jag tog med mig, det var att det behöver inte gå så snabbt löneförhandlingen. Man kan ses igen och fortsätta diskutera där man avslutade sist. Det finns ju folk som har haft liksom flera möten och fått upp sin lön jättemycket. Och det var något helt nytt för mig att man faktiskt kunde göra på så sätt. Liksom.
Ja, jättebra. Mm. Precis. Mm. Jag säger så här, jag hör vad du säger. Jag tar med mig det här och funderar. Vi kan väl träffas om en vecka eller två.
Mm.
Och det kan man ha multipla gånger. Man ska också tänka att för arbetsgivaren så är det här den viktigaste resursen de har.
Mm.
Det är ju humankapitalet, läkarna.
Mm.
Mm. Så för dem är det också en jätteviktig förhandling. Det är kanske bara en gång om året de anställer en ny läkare. Så det är kanske det ska man ha med sig.
Mm.
Och inte minst, tänk på det. Det finns ju andra saker att förhandla om än lönen också. Sen har väl kommit överens om lönen, så kanske man har andra saker som man kan tänka sig att förhandla in.
Absolut. Vad är dina bästa tips om man skulle hamna i en konflikt med sin chef?
Ta kontakt med läkarföreningen. Ha is i magen och också där försöka behålla lugnet. Sen så är det en enormt jobbig situation för individen. Och ta stöd framförallt. För det, som läkare är man ju van av att ofta fatta beslut enskild, ta enskild ansvar. Men det är också väldigt utsatt många gånger. Och vi är vana av att vara garanten för att saker och ting ska bli bra. Men om vi själv mår dåligt, då kan vi inte det. Då måste vi ha stöd.
Min kollega Ann-Katrin Kådan som jag har haft AT-läkarna med, vi har varit ute och föreläst till yngre kollegor om temat har varit är det bara jag som inte kan det här, och just kring självförtroende och att man kan, det kan svikta ibland och att man kan må väldigt dåligt då. Så då är nästa fråga då, dina bästa tips till yngre kollegor för hur man kan behålla sitt självförtroende när det blåser och man blir kritiserad av en kollega eller chef eller patient?
Mm. Förutom det här att ta stöd rent professionellt eller av en organisation, så är det att ha vänner och kollegor som man mår bra ihop med. Det är viktigt att ha någon som stöttar en och stöttar varandra. Jag brukar ta upp det när jag pratar internt för våra, att vi ska stötta varandra, ge pepp. Och också tänka på när man ser att en kollega mår dåligt då, och stödja den. Det är viktigt.
Mm.
Stötta varandra som kollegor. Mm. Det kan blåsa rätt hårt.
Mm. När du svarar sista frågan så tar jag en bild på det om det är okej. Så jag får lite till mitt Instagram. Och sista frågan var, din spaning för framtiden. På vilket sätt har läkarrollen förändrats om, ska vi säga 15 år då kanske?
Mm.
Så tar jag en bild på det här, Heidi.
Då kommer vi.
Så.
Ja. Vi kommer fortfarande att vara den medicinska expertisen. Vi kommer i större utsträckning att ha bättre hjälpmedel i form av AI och teknologi. Jag tror vi kommer att ligga på the edge, den tekniska utvecklingen i större utsträckning. Och att vi har claimed some territory på det medicintekniska området också. Vi kommer också se en större kombination av läkare som jobbar ihop med tekniker. Vi har redan ett samarbete och tät kontakt med ingenjörerna exempelvis. Där tror jag vi kommer att befinna oss. Jag tror också att läkarna kommer att finnas i de beslutande organen där vi fattar beslut om folkhälsofrågor på politisk styrningsnivå. Jag tror vi kommer att se fler läkare i ledande positioner inom myndigheter också.
Mm.
För det handlar om de här samhällsresurserna som vi tar hand om.
Mm. Vi kommer att sippra ut i samhället.
Ja.
Det låter bra. Vilken bra spaning. Tusen tack Heidi Stensmyren för att du kom till podden och pratade med mig. Det var jättetrevligt och intressant att ha dig här.
Tack detsamma. Då ska jag ta en bild av dig också.
Ja, det går bra. Absolut.
Fantastisk kollega. Jag är så stolt av, vi har en enormt stark yngre läkarkår som är väldigt driftig. Mm. Och jag är så enormt stolt.
Kul. Mm. Ja, men det håller jag med om. Absolut. Ja, nu ska du få rusa vidare på nya uppdrag, så får vi se om vi kanske ses i framtiden. Du är välkommen tillbaka till podden.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Så, då stänger vi av här.
Vad spännande. Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.